Ja, då så. Hej,
hej.
Anna Majevik.
Hej Joakim.
Känns det bra att vara här?
Ja, det känns väldigt fint att vara här.
Kul. Innan vi drar igång vårt samtal så tänkte jag lite kort bara berätta om vad det är för podd som man lyssnar på. Om man lyssnar på det här. Boken på bordet är en podd där gästen väljer en bok att samtala om. Med mig, Joakim Andersson. Vilken bok som man lägger på bordet för att samtala om, det vet inte jag när samtalet börjar. Så ej heller idag vid denna första inspelning. Och jag som håller i podden är en skrivande människa som också undervisar i skrivande. Och varför jag gör detta, som man får säga handlar om andra människors läsande, skulle jag gärna koppla till mitt eget intresse för och kärlek till skrivande, för att skrivande och läsande är väldigt nära för mig. Det är ingen knivskarp gräns mellan de två aktiviteterna. Det är i alla fall min förhoppning att en podd om andras läsande också kommer handla om skrivande i stort. Jag ska hålla det kort, Anna-Maja. Det är ungefär detta, att jag är här i Malmö som malmöit med dig som också är malmöit. Vi bor här, vi håller oss gärna här. Jag känner mig inte jättehemma i detta format, men är lite glad att jag gör någonting jag inte förstår vad det är i alla fall. Och boken på bordet är alltså en podd som kommer att spelas in här i Malmö och bli någon slags malmöit, hoppas jag. Och ja, jag tror att vi i den här podden ofta följer oss till staden Malmö, förutom läsning. Och den sista sak. Utöver allt detta om att det är du som gäst som har med dig en bok som jag inte vet vilken den är, som du lägger på bordet när du vill under vårt samtal, så är det också så att jag låter gästen, dig, Anna-Maja, presentera dig i den mån du vill. Det vill säga, man kan vara alldeles kort. Och jag kan också tillägga att man gärna får presentera sig själv genom sin relation till mig, om man vill det.
Ja, men då presenterar jag mig som Anna-Maja, som precis som du sa, som bor här i Malmö. Och vi har ju precis lärt känna varandra, eller liksom känt till varandra ett tag genom Stina.
Som är min sambo.
Yes. Så, ja.
Och ditt barn känner jag dig också genom.
Ja, precis. Så, ja, det är liksom, det är vår relation här och nu. Så jag tycker att vi tar ett avstamp därifrån.
Det låter jättebra, tycker jag. Tycker du ringer in att vår relation består av olika nu.
Mm.
Och idag präglas det av ett nu utan barn.
Ja, ja men precis. Ett väldigt lugnt nu på det sättet. Men också ett nytt nu.
Ett väldigt nytt nu.
Mm. Okej, ska jag ta fram boken då?
Hemskt gärna. Det kändes väldigt bra i magen där att man fick känna den längtan också efter den här boken som jag har haft som fantasiobjekt rätt länge.
Mm. Mm. Det känns lite som att det kommer med en present eller en julklapp.
Ja, gör det. Då ska vi se. Berättelse från yttre förorten av Sean Tan, eller hur
tror du? Jag tror att det uttalar sig.
Mm. Och vad är det för bok, Berättelse från yttre förorten?
Alltså det här är en... Jag har hela tiden läst det som en barn- och ungdomsbok. Men nu när jag kollade upp lite och läste om den, alltså precis innan som vi skulle ses då, så räknas det som en bok för, ja men för alla åldrar. Men jag har läst den väldigt mycket ur ett liksom yngre perspektiv, eller ett ungdomsperspektiv.
Har du läst den nu eller när du själv var yngre?
Jag har läst den nu. Jag läste väl liksom, alltså den består av en rad olika berättelser, en rad olika korta berättelser i lite olika form. Så det är liksom flera igen. Och jag läste den nu och jag har också läst den för några år sedan. Det är en bok som finns hemma hos oss.
Den ser ganska tummad och lite så mörk ut i tonen, som en bok som är välläst kan göra, tycker jag.
Ja, och jag antar att det liksom är vår tonårsmedlem som har liksom, som har tummat på den boken.
Alltså, är det här exemplaret tonårsmedlemmens bok?
Ja, i exakt. Ja, okay.
Så när du läste det var det inte detta exemplar?
Jo, det var det. För att det var jag som hade varit inne i hennes bokhylla. Och sett vad jag kunde hitta för bra böcker där. Så det är så. Vill du att jag ska prata lite om boken först? Eller vill du liksom läsa?
Hemskt gärna. Eftersom detta är fullkomligt nytt för mig, så är det oerhört behagligt om du lika mycket som jag leder oss in i boken.
Precis. Ja, men det här är liksom en bok att uppleva från fler. Alltså, det är liksom både en bok att känna med handen. Det är en bok att liksom se med ögat. Och det är en bok att liksom, alltså, läsa och förstå liksom orden. Och den har liksom, den är liksom väldigt ödmjukt uppbyggd. Alltså ur alla de här perspektiven. Och det tycker jag väldigt mycket om med den.
När du säger att det är en bok att känna med handen, vad menar du då?
Ja, men då känner jag, alltså, som detaljer i att, att liksom, rubriken på boken på framsidan har liksom, jag vet inte vad det heter på grafikspråk, men de är liksom intryckta så att du kan verkligen känna bokstaven. Och också detaljer i liksom hur, hur de har liksom använt, alltså hur den grafiska formen är, bilderna i relation till texten. Mm. Och det är väl liksom också lite en kärna i den här boken, alltså just alltså förhållandet mellan text och bild som är väldigt, väldigt liksom, vad ska man säga? Alltså att bilden expanderar verkligen, eller liksom förlänger verkligen texten på ett jättefint sätt. Mm. Och det är samma person som har liksom ritat bilderna som har skrivit texten.
Jaha.
Så det är en och samma person.
Men jag öppnar den jättegärna, ja, så att jag får en smak på det du beskriver om ord och bild.
Men jag tänkte att du skulle börja här på...
Har du tänkt att vi skulle välja från början?
Nej.
Det vi tar ett annat stycke sen, men jag får äran att också se.
Precis. Men jag tänkte att du kunde börja liksom och kolla på hur liksom själva innehållsförteckningen ser ut.
Det känns som att det är en, det förvånar mig lite, den diskrepans mellan berättelser från yttre förorten och vattenbuffeln här i första berättelsen. Om jag ser det. När jag var barn bodde en stor vattenbuffel på ödetomten i slutet av vår gata. Det var en typisk sån, min bild kom på skam av vad det var för bok.
Men alltså den är tryckt i Australien. Ja. Jag har inte kollat upp någonting om författaren, men jag har bara tänkt att den väl kom därför någonstans på andra sidan jorden. Och att jag tänkte att vi kanske är lika gamla och lite sådär, men jag är liksom inte...
Vem är det, den här figuren som...
Det där är en figur som kallas för Eric, som är en utbytesstudent som kommer hem till den här familjen eller värdfamiljen eller vad det kallas. Och ja, men den handlar om... vad ska man säga? Alltså förväntan, alltså vad förväntan kan vara och alltså så här skillnaden mellan föreställning om vad någonting ska bli och sen vad det egentligen blir. Typ. Lite abstrakt.
Men det låter som någonting som möter en utbytesstudent i många fall. Förväntning kontra vad det blir.
Men och att den här liksom berättarrösten liksom berättarrösten är liksom, alltså jag tänker lite på den som Mumintrollet, att den har liksom flera likheter med Mumintrollet och säkert är lika gammal som Mumintrollet också. I meningen att den liksom har lite av den här osäkerheten, och ska den räcka till, och ska den räcka till för den här utbytesstudenten, och har den det bra? Också liksom viljan att vara någon i relation till utbytesstudenten, men sen nu är du inne på sista sidan som liksom visar, och det är så otroligt vackert slut. Den här liksom, familjen har då liksom varit väldigt måna om att Eric ska ha det bra. De har inte förstått Eric. De har försökt förstå honom och visat liksom på väldigt stort engagemang i att möta den här personen. Och liksom se till att ha den visat på att den flyttar in i skafferiet till exempel. Fast de har målat om... De har liksom gjort i ordning ett gästrum och målat om, men Eric väljer att flytta in i skafferiet och installera sig där med sina studieböcker och så. Och de är liksom osäkra på, har han det verkligen bra där inne? Och så här, men ja, det är nog något kulturellt, återkommer mamman till. Så vi låter det vara så använder vi ett annat skåp till skafferi istället. Så att Eric liksom får hitta sin plats i vårt hem och sådär. Men det är liksom...
Man anar att det leder fram till någonting annat. Du sa nyss att det var ett väldigt vackert slut.
Ja, nej men då får... Alltså det vackra i det är liksom att den här familjen får liksom ett... De får ju... Eric har liksom gjort en installation av lysande blommor som växer ur gamla korkar, kapsyler, äggskal, skedar... muttrar, allt möjligt.
Och så står det tack för en underbar tid på en liten lapp.
Precis, och Eric har ju haft det underbart och de har hela tiden varit osäkra, men får nu ett kvitto. Och nu blir detta deras liksom speciella grej som de visar för, det är liksom det första de visar för folk som kommer hem till dem.
De behåller det här som någonting att visa.
Och än idag liksom har de det kvar. Det finns mycket att säga om den.
Vi kan röra oss till den som du har valt inför samtalet, om du vill.
Ja, men det kan vi göra.
Utöver att man väljer en bok så väljer man också ett textställe.
Ja, men precis. Och då har jag valt... det här är liksom... en dikt eller en berättelse som heter Avlägset regn. Som rent liksom visuellt är liksom uppbyggd av urrivna lappar. Så det är liksom med folks dikter helt enkelt. Alltså den är liksom uppbyggd kring folks slängda dikter eller undangömda dikter.
Är det du som spårar lapparna till olika människor eller står det att de här att de lapparna är från olika människor?
Nej men det tycker jag framgår i texten. Och att de är liksom, de har olika handstil och de har liksom ett flöde. Och det var ganska svårt att välja en sida liksom, men för jag tycker att man bara ska läsa hela. men det blev ändå lite långt så jag landade ändå i den här sidan, så jag tänkte att du skulle få läsa den.
Ja.
Och det är den här då.
Det är precis som du beskrev, när man gör att det är olika handstil och skrivet med skrivmaskin. Så jag försöker ha lite paus mellan de korta dikterna då. Vid sällsynta tillfällen kommer några särskilt envisa alster att rymma in på en bakgård eller in i en gränd. Blåsas längs en flodbank. Och slutligen kommer komma till ro på en parkeringsplats i ett köpcentrum. Som så många andra ting. Och det är här som något märkvärdigt äger rum. Två eller flera dikter driver i riktning mot varandra. Tack vare en märklig dragningskraft. Okänd för vetenskapen. Om denna boll får vara i fred blir den så småningom större och rundare. Fria verser, hemligheter, bekännelser, spridda grubblerier, och sakta, sakta tar de tag i varandra och bildar en liten, oformlig boll. Om denna boll får vara i fred blir den så småningom större och rundare. Sen är jag lite osäker där. Vad det står där, tror du? Rundare?
Den där bruna lappen som det är översatt.
Nej, efter rundare.
Rundare då andra.
För det är en hel del, en väldigt viktig del i den här estetiken att lapparna ligger nära varandra, bredvid varandra, på varandra. Så att det är väldigt delikat när man ska försöka läsa isär och ihop dem. Väldigt vackert att få försöka.
Ja, och det är det som jag tycker så mycket om med dem också. Att jag tycker
kan
jag
den till dig igen så du får se.
Ja. Att jag tycker om att man får läsa dem på lite olika sätt. Alltså att jag tycker inte att det gör någonting för helheten om man kastar om. Om man kastar om de här lapparna.
Nej, det kände jag starkt när jag läste också. Att det var allt annat än våldsamt att läsa som jag ville. Det skulle vara fritt.
Så. Ja, det tror jag verkligen. Och det är precis så jag har läst den också. Och det är en av de sakerna som gör att jag tycker så mycket om den här. Alltså just den här berättelsen eller den här dikten. Att den är så fri i sin läsning.
En annan sak som jag tänkte på, alltså det bara kom upp medan jag försökte hitta någon slags läsning med korta pauser, var det här att du alltså tog upp tonårsmedlemmen tidigt i samtalet. Det var också någonting som jag undrar om, tror jag. vad du tänker om det, att en tonårig läsare är förtjust i att få läsa som den vill. Att få läsa små lösryckta lappar som tillsammans gör poesi. Vad handlar det om? Jag tänker nästan så till oss. Så.
Alltså det tror jag kanske är individuellt. Alltså för att jag själv älskar det. Men det är nog för att om jag skriver saker så ser det ut så här. Och så. Och att jag blev så himla, jag blev så otroligt glad när jag hittade den, att jag kände att jag ville läsa hela böcker på det här sättet. Att det var så fint sätt att berätta en historia, just också att den bygger liksom på det som folk inte har liksom tyckt dög någonting till.
Ja, det var bra fångat.
Men den här författaren har liksom samlat ihop tänkbara verser och fraser och liksom gjort den här vackra berättelsen av det.
Det är väldigt tydligt att vi har olika fantasier om bakgrundsmaterialet, vilket gläder mig mycket, för så här, jag tänker att författaren har hittat på allting själv.
Ja, absolut. Ja,
det tänker
men
du också?
Det menar jag, men författaren har absolut hittat på allting själv, men gjort det utifrån liksom fiktiva, alltså gjort det utifrån olika karaktärer. Alltså hur skulle det sett ut om mina grannar skrev till exempel eller sådär. Och det tycker jag är så fint, för att det bottnar ändå i liksom att den har levt sig in i sina medmänniskors liksom försök till kreativitet eller liksom behov av att uttrycka sig och kampen med det där.
Ja.
Och så.
Jag tänker att de möts någonstans i samma slutsats. Alltså, oavsett om man föreställer sig att författaren har på något sätt hittat befintligt språk, små lappar kanske på marken och så. Eller om man föreställer sig att, precis som du säger, att författaren sitter och med sin föreställningskraft hittar det här. Så blir det ändå samma känsla och medkänsla, empati.
Och jag tänker att det liksom kan vara lite, alltså att det är samma sak oavsett om författaren liksom har suttit och diktat detta, alltså utan att hitta en lapp, så är det ändå lite samma sak på det sättet att någonstans så har väl ändå den här författaren liksom känt av någonting eller märkt av någonting runt omkring sig eller så här. Det är helt omöjligt att inte göra det. Men och då liksom på grund av att den känner sin omgivning eller sin värld så kan den ju hitta på sådana lappar utan att ha sett dem vid ett specifikt tillfälle till exempel.
Absolut.
Och så. Men det som jag tycker väldigt mycket om, jag vet inte om jag sa det i början, att hela boken liksom tycker jag genomströmmas av en ödmjukhet inför det som den skriver om, alltså det som de här olika små berättelserna handlar om.
Det tror jag inte du sa, eller så framgick det mellan raderna.
Men det är någonting som jag tänkt på och som jag också uppskattar så otroligt mycket med den här boken. Att den har ett så ödmjukt förhållande. Liksom, både till, även om vissa är liksom kanske läskiga och hemska eller abstrakta, så har den ändå den tonen.
Det är du inne på, att författaren eller verket uttrycker en stor ödmjukhet, får mig att tänka ganska mycket på om ett skrivande är ett inlyssnande eller inte. För att man kan ju se sig som mer eller mindre isolerad när man skriver. Jag tänker gärna på skrivande som att man ställer sig i en typ av tjänst. Alltså att man lyssnar till något. Alltså det kan vara helt icke-religiöst. Mm. Om man inte har någon religiös känsla för tillvaron, så är det lika okej. Okay. Men jag tror inte att rösten uppstår av sig självt, utan att man på något sätt ställer sig i tjänst. Jag vill nog säga tjänst, tror jag. Även om det är ett speciellt ord, du kan missförstås. Det är lättare med det här ödmjukhet inför sina grannar som du pratar om.
Men det där har jag hört. Alltså, jag tycker ofta att författare eller så här skrivande människor uttrycker sig på det sättet. Alltså säger att de liksom står i tjänst till något annat och att de liksom inte kan liksom, att berättelsen kommer till dem och att det liksom är de som förvaltar historien som kommer till dem eller liksom som har ansvar för att den liksom kommer i tryck.
Och man applicerar det här att ansvara för att någonting kommer till den här titeln här. Berättelse från yttre förorten. Hur tänker du att du vill förstå den namnet på boken då? Känns det så? Är det en bok som du tycker passar för den här beskrivningen att...
Ja, men jag tror att den gör det om den typ kommer från en annan del av världen där en förort liksom, eller där man läser in ordet förort mer som en villastad. Jag tror inte man gör det här på det sättet.
Nej,
jag gör inte heller det. Så man läser den liksom...
I vår värld, där förorten då ofta, antar jag för dig också, kopplas till miljonprogramsområden och så blir just det här ordet yttre också väldigt speciellt. Ja. För att det anspelar på yttre rymden, alltså en sån här främmande värld. Så det är ganska
Om man skulle vara petig så kanske man skulle jobba mer på översättningen i den här...
Eventuellt.
För att det kräver ändå lite av läsaren för att alltså försätta sig. Okej, jag är inte här i Malmö när jag läser den här boken. Utan jag kanske är i Australien.
Ja.
Jag tror att den är tryckt i Australien och att jag bara tänkte, ja men då är det väl liksom. Eller att första upplagan är tryckt där. Och då tänkte jag, ja men då är det väl typ Australien.
Så. Jag tänker att jag tycker om den här eventuellt att det slinter eller halkar lite översättning där. Om det nu ens gör det, för att den just ställer frågor. Väldigt bra ställer frågor till oss. Vad som menas med yttre, vad menar jag med yttre?
Men jag tycker också att det framgår för att det finns liksom, alltså, den har liksom en ton i sitt berättande också som jag tycker känns lite, nu bara hittar jag på lite, men på det. Känsla japanskt, någonstans andra sidan jorden. Och därför har jag liksom inte heller läst den som yttre förort, alltså yttre förorten. I den meningen som vi säger yttre förut, utan mer som ett område där, liksom, vad ska man säga, massa ovanliga och vanliga människor rör sig och att kanske det som de vill nå med titeln är vem som helst, alltså ingen särskild person utan som människor gör det som händer människor och det som de tampas med och och har frågor kring och sådär.
Fint. Det är ju så att utöver det jag lyckades säga med att gästen tar med sig en bok och senare lyckades vi förmedla att gästen också väljer ett specifikt textställe, så förhåller sig den här podden till maxlängden 30 minuter, vilket då verkligen är max. Och det var vi har spunnit, vet jag inte om det är ett bra verb, men vi tar det i spann i 25 minuter nu, så att det börjar bli dags att avrunda. Och eftersom jag inte gjort något sånt här innan, Anna-Maja, så vet jag inte riktigt mer specifikt vad det ska innebära.
Vi kan titta på sista bilden.
Gärna, är jättefin. Bra förslag.
Eller hur liksom själva boken avslutas.
Ja. Det står varma hälsningar från tisdags eftermiddagarnas läsgrupp.
Ja.
Och sen överlåter jag till dig att beskriva vilka som tycks ingå i denna läsgrupp på bilden.
I läsgruppen så ingår en bevingad cyklop som är ganska rund och mjuk och ser väldigt lugn och snäll ut med svans. Och en liten krokodil och någon slags katt med en kran på huvudet eller en sån här blandare. Ett barn med brunt hår som håller en röd bok och som liksom ligger i det här gänget av varelser på mage och läser. Och så är det lite andra. Det är ganska många figurer här. Men de har det jättemysigt. Och de tittar ut över den här förorten. Så de sitter liksom uppe på en solblekt kulle. Och det är liksom lite molnigt. Eftermiddag kanske. Ja, de är jättefina. Och man har liksom varit med om lite allt möjligt när man har läst den här boken. Och den här bilden tar liksom ner en lite på jorden på ett väldigt fint och fantasifullt sätt. Och också genom att på andra sidan så kan man då också se vem som då har läst den här boken tidigare. Alltså vi som är i början, din och min generation, vi vet ju hur man liksom stämplade när man var på bibblan.
Klick, lämna tillbaka innan 12 december och så vidare.
Ja, precis. Mm. Och här kan vi då läsa vem som har...
Ja, fantasin lånat. Fortsätter de andra läsare, det är vackert.
Ja. Så det tycker jag är väldigt fint. Ja, och här står jag i Australien också. Australia Council for... Ja, nej, det är ju de som har... Jag syns där, men...
Ja, men det hör ju till biblioteket här nere på något sätt, här stämpelvärlden.
Ja, precis. Absolut. Den här australienska staten till och med.
På ett eller annat, jag måste ta något foto också som läggs ut utöver den här ljudfil som ingår, så måste jag nog, en av de saker jag lär mig är att jag ofta får förmedla någon bild ur eller på med bok för att man ska. Så detta gäng, läsgruppen får nog också synas tror jag när det här publiceras.
Ja, de är väldigt fina.
En svenne. Som både fiktiva och verkliga kanske man tänker när man ser den här också.
Ja, absolut.
Tack för att du ville vara med i det första avsnittet.
Tack så mycket. Mm.
Är det någon som har lyssnat som vill vara med så är det bara att höra av sig. Och då hör man av sig till joakim.o.andersson@gmail.com. Där drar jag också ett streck.